Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Viktor Wihlstrand, varmt välkommen till Landskrona Boys-podden och HD:s redaktion.
Stort tack ska du ha.
Hur är det att vara här?
Det känns bra. Kul att få se era fina lokaler.
Det är några dagar kvar till årets sista Superettan-match. Det kan bli ditt sista framträdande i Boys-tröjan, för du kommer lämna när kontraktet löper ut. Och det är lite därför du är här, för vi ska sammanfatta din tid i Boys, dina 4 år. Men först så startar vi med en faktaruta.
Kör.
Ålder?
31.
Bor?
Olympia.
Yrke?
Advokat.
Familj?
Sambo och en 6 månader gammal dotter.
Moderklubb?
Höga Borg.
Tyngsta merit?
Att ha tagit upp Boys i Superettan.
Bästa fotbollsmatch du spelat?
Prestationsmässigt från mig eller bästa fotbollsmatch generellt?
Vi tar båda. Om du kommer på ett fina exempel.
Ja, men från min sida får det väl bli Vasalund borta 2021 när jag fick knoppa in 2 bollar med 2 häftklamrar i pannan och bandage runt huvudet. Det var en fin avslutning på den vårsäsongen. Generellt, om man tittar på allt runt omkring och så var ju den avslutande matchen mot Dalkurd var mäktig.
2020,
när vi tog oss upp i Superettan.
Bästa spelare som du har spelat med?
Jag har ju blivit några duktiga spelare nu på senare år. Filip Olsson var riktigt bra när han väl var i form. Suma var fantastisk under förra våren. Ottosson är Ottosson. Alltid fin. Svårt att välja ut en. Det har varit många duktiga spelare med på den här Boys-resan. Och även i Hittarp hade vi några fräcka ledare i Felix Erlandsson och Robin Staff och sånt där.
Bästa spelaren som du har mött?
Samma sak där, det är svårt att välja ut en. Jag har mött en del duktiga spelare, särskilt i cupmatcher och så här. Vi har mött IFK Göteborg bland annat i svenska cupen. Jag har svårt att välja ut en enskild.
Bästa tränaren som du har haft?
Taktiskt är det Billy och Max.
Fritidsintresse?
Jag gillar att vara på Filborna Arena och träna bänkpress och övrig styrketräning ibland. Sen gillar jag att bada bastu på råbadarna och förutom det så tycker jag om att umgås med familj och vänner.
Inspiratör?
Ingen särskild, inte vad jag kan komma på.
Ditt livs värsta ögonblick?
Jag har inte varit med om så många riktigt, riktigt jobbiga ögonblick. Svårt att ta ut något särskilt där också. Kanske när morfar gick bort för ett 10-tal år sedan. Det var jobbigt.
Ditt livs bästa ögonblick?
Det var när Vera föddes för 6 månader sedan.
Då stänger vi faktarutan och tar avstamp i det faktum att du snart ska stämpla ut från Landskrona IP. Hur är känslan?
Nej, men det är klart att det kommer bli jobbigt att stämpla ut från Landskrona IP. Jag har varit där i 4 år snart och har trivts utomordentligt. Det har varit en ynnest att få representera den klubben och få ha det som sin extra arbetsplats, så att säga. Samtidigt så är jag övertygad om att jag kommer kunna se tillbaka på de här 4 åren med stolthet. Så det känns som att jag har gjort någonting bra för klubben och varit med och bidragit till att klubben nu är en välmående och stabil superettan-förening. Så det känns verkligen som att jag kommer kunna se tillbaka på den här tiden med glädje. Men det är klart att just nu så känns det lite sorgligt.
Vintern 2019 så fick du ett samtal från Landskrona. Du hade spelat i Hittarp några år. Boys hade trillat ur Superettan. Det var ett nybygge och nya spartag där nere i Landskrona. Och så fick du det samtalet kring att de var intresserade. Hur reagerade du där och då? För du hade ju inte rört dig på den nivån tidigare.
Nej, precis. Nej, det var nog till och med senhöst 2018. Så det var ju inför säsongen 2019. Och det var väl det var Max som hörde av sig till att börja med. Han skrev något sms till mig när jag var på väg till gymmet, minns jag.
Max Möller, för de som hörde.
Som jag hade haft i Hittarp ett par år tidigare. Jag hade gjort en bra säsong i Division 2 med Hittarp. Och jag förstod att det skulle hända mycket i Boys. Men jag hade ändå inga särskilda tankar på att det som skulle hända i Boys involverade mig. Men Max hörde av sig och sa att det var nära att han kom till Boys. Och att jag skulle stå högt upp på hans lista i så fall. Så jag var redo på samtalet. Och sen kom det och jag träffade Billy och Max. Och det var inga konstigheter egentligen. Det är klart att man får förhandla så gott man kan. Men jag ville dit och de ville ha mig. Och vi såg till att lösa det ganska tidigt.
Har det varit aktuellt med någon annan klubb innan du skrev på för Boys? Har det varit aktuellt med någon klubb på den nivån? Boys spelar ju 1:an då. Du hade som bäst varit i 2:an.
Nej, egentligen inte. Det var nog först 2018 som jag var tillräckligt bra för att ta ett sånt steg. Och sen så hade jag själv egentligen lagt de där planerna och drömmarna åt sidan för att satsa på det civila fullt ut. Sen helt plötsligt så hände det. Och det var Boys eller inget som det var just då.
Men fanns det år i din tidigare karriär i Division 3, Division 2 där du drömde om en elitkarriär? Trodde du ens att det var möjligt?
Alltså, kanske inte under tiden i Hittarp, för då hade jag blivit så pass gammal att jag kände att det här är nog min nivå. Det var väl framförallt när jag var ung talang i Högaborg som jag verkligen ville bli professionell fotbollsspelare och verkligen satsade fullt ut på det. Sen så efter studenten var det mycket annat som kom i vägen. Det var lumpen och det var backpackingresor och allt möjligt. Men när jag har varit hemma och haft möjlighet så har jag spelat fotboll på någon nivå alltid. Och när jag spelar fotboll så gör jag alltid mitt bästa och ser till att ge mig själv de bästa förutsättningarna för att prestera på absolut högsta nivå för mig själv. Men jag tror ändå att någonstans där runt 20-22 års åldern så hade de drömmarna försvunnit ganska ordentligt.
Du sa även som ung talang i Högaborg, var du en av de bästa liksom i övre tonåren?
Inte i övre tonåren, då var jag absolut inte en av de bästa. Sjumarna, där var jag riktigt
tätt. Okej, vi backar bandet så långt.
Där var jag riktigt tätt. Sen var jag ganska sen i puberteten, vilket innebar att när vi gick över till 11:orna och sånt så var det många spelare som gick före mig i rangordningen. Och det tog rätt lång tid för mig att liksom jobba i fatt det där, så jag var liksom en andra lagspelare i Högaborg hela junioråldern och så här. Och sen till slut så fick jag komma upp och känna på lite A-lagsfotboll. Egentligen bara vara med och träna. Högaborg låg i 2:an då, tror jag. Men jag var för dålig för det. Så där, det året jag tog studenten 2010 var jag utlånad till Gantofta en säsong och spelade Division 4-fotboll. Blev jumbo i Division 4 med Gantofta.
Hur gammal var du då?
Ja, hur gammal är man om man tar
studenten? Ja, 19 då. 19, ja. Precis. Det hade jag kunnat räkna ut själv.
Ja, det hade du nog. Nej, men då jag gjorde väl en stabil säsong där. Men det var trots allt i division 4 i ett lag som kom sist i tabellen. Så där kände jag väl att jag kommer nog inte bli något fotbollsproffs. Men jag vill i alla fall spela på så hög nivå jag kan. För att det är kul att utmana sig själv liksom. Så efter det så varvat med lite resor och lumpen och grejer. Så gick jag tillbaka till Högaborg och gjorde väl några division 2-matcher där. Men var egentligen inte tillräckligt bra för division 2, tycker jag själv. Sen efter det blev det någon säsong i Rå. Och därefter Hittarp då i 5 säsonger. Och det var väl där framåt slutet av Hittarpstiden som jag verkligen kände att jag har någonting mer i mig.
Vad var uppfattningen kring dig när du harvade omkring i Rå och första säsongerna i Hittarp, tror du? Hur såg folk på dig då?
Nej, men jag tror nog att folk såg väl mig som en stabil mittback på division 3-nivå. Stor och stark, inte mycket mer än så.
Och när fick du fler dimensioner i ditt spel? När började hända grejer?
Ja, men det var nog sätt? Framförallt de 2 sista säsongerna i Hittarp, kan jag tänka mig. Som jag var, i och för sig, det var ju faktiskt lite tal om att jag var på väg till Lunds BK och Torns IF redan inför säsongen 2016. Så jag hade väl gjort någonting bra i division 3 i alla fall. De låg i division 2 då.
Ja, jag minns, det ringer någon klocka här nu. Jag tror att jag har skrivit om det.
Ja, du skrev en artikel om det.
Mm. Du minns det? Också.
Ja, jag minns alla artiklar. Framförallt minns mamma alla artiklar.
Ah, okay.
Det finns ju någon pärm där hemma. Nej, men så det var faktiskt tal om det, men det var ju på division 2-nivå de var då. Och det var när jag pluggade i Lund och bodde i Lund. Så det var ganska,
så det var nära. Den tydliga kopplingen också att du verkade i stan.
Precis. Och det var ganska nära att vi gick till Lunds BK då, men Hittarp lyckades övertala mig att stanna och pendla från Lund för att spela i Hittarp ändå. Och det var väl vettigt, för det var det året vi vann division 3 och det var kul att få vara med om en sån sak. Sen så där, i den vävan så kom det väl någon slags late bloomer-utveckling. Saker och ting började liksom falla på plats. Och jag insåg vad jag skulle göra och inte göra på en fotbollsplan. Och det fysiska kunde jag utnyttja på rätt sätt. Det räcker inte liksom att ta mycket bänkpress, utan man ska kunna liksom göra det till någon slags fördel på plan också.
Jag minns att jag gjorde en annan artikel med Johan Crawford Larsen, som var en av Hittarpstränarna då, under den, om vi ska kalla det din genombrottssäsong då.
Mm.
Och då sa han att Viktor Wihlstrand håller superettanivå. Om jag inte minns fel så jämförde han dig lite med David Luiz. Att du hade fått in sådana dimensioner i ditt spel, att du kunde driva fram boll, hitta vinklar med ditt passningsspel och sånt.
Okej. Ja, det minns jag inte, David Luiz-liknelsen, men jag minns i alla fall att han nämnde att jag håller superettanivå. Ja, om jag inte gjorde det då så gör jag det nu i alla fall. Det är kul att ha fått liksom svara på hans uttalande där.
Men var det just någonting sånt som hände i ditt spel, att du blev bättre med boll?
Nej, det tror jag inte. Utan det var nog snarare att jag var väldigt stabil defensivt det sista året i Hittarp. Och sen så är det klart att spelet med boll, det funkade det också. Men det var väl inte min stora USP. Jag har en bra passningsfot och jag har alltid haft en bra passningsfot. Sen så kanske jag förvaltade den lite bättre sista året, om nu Dalle säger det.
Var det några andra klubbar med i bilden den vintern när du valde BoIS?
Nej. BoIS hörde av sig väldigt tidigt och jag tror jag skrev på för dem redan i början av december. Mm. Så det hann nog inte bli någonting annat, och jag vet inte om det hade blivit något annat oavsett. Det var BoIS som gällde helt enkelt.
Vad var det för klubb du kom till där i januari 2019 när du kom in i omklädningsrummet och började träna med ditt nya lag?
Ja, det var ju ett ordentligt hopplock av lokala spelare från framförallt lägre nivåer, så var det. Men jag tyckte att jag märkte redan första liksom träningspassen att det var en högre nivå än vad jag kom ifrån. Det var ju spelare kvar liksom som hade spelat på högre nivå i ett antal år. Och det kändes, framförallt kändes det att jag kom till en klubb som var väldigt mycket större än en hitter som jag kom ifrån. Och där intresset runt omkring var väldigt mycket större än vad jag var van vid. Så jag tyckte att det var jätteinspirerande att få komma dit och liksom känna på hur det var att spela i en klubb där det finns mycket folk som bryr sig. Och i omklädningsrummet så tycker jag att vi fick ihop en fin grupp och en fin gruppdynamik i princip direkt. Vi hade något inledande fyspass där det var väldigt, väldigt tyst, minns jag. Det var riktigt stel stämning. Det var liksom innan folk hade lärt känna varandra. Men det höll nog bara i någon vecka. Sen så kom det igång ordentligt. Och vi hade många, många sköna karaktärer i truppen som gjorde att vi kunde få ihop en bra grupp direkt.
Hur hanterar du och bara den grejen att spela inför publik som du inte alls hade gjort i samma utsträckning tidigare? Hur var det?
Alltså, jag var ju väldigt nervös. Jag tror vi har pratat om det tidigare, att inför premiärmatchen där i division 1 2019, så jag tror vi hade Trollhättan hemma. Ja,
1-0 blev det.
1-0 blev det, och jag tror matchen var typ 5 på eftermiddagen. Så jag hade ju haft hela dagen på mig att gå runt och ha ångest liksom. Linus Olsson brukar reta mig för det, för jag liksom förklarade att jag hade spenderat min dag med att varva att sitta hemma och försöka ta lugnt med att gå ut och ta promenader för att hålla igång kroppen. Liksom. Så jag hade varit ute på en 4-5 promenader den dag för att stilla ångesten lite. Så det var nervöst, men det var ju extremt mäktigt och liksom förlösande. Efter matchen var det ju en otrolig känsla.
Gick du runt med en oro kring om du skulle hålla på den nivån?
Nej, där hade jag ändå fått en hel försäsong i benen liksom, och fått känna på att ja, men jag tycker att jag håller i det här laget. Jag har sett till att få en framskjuten roll i laget och känner mig som en viktig spelare. Vi hade gjort bra resultat på försäsongen, så då, där och då kände jag att jag håller. Men sen så ska man ju gå in och visa det i en liksom premiärmatch med massa folk på läktarna för första gången. Så det är klart att det var nervöst, men jag visste att jag höll. Det var bara att man skulle bevisa det också.
Har du varit lika nervös inför någon annan match?
Alltså Dalkurd-matcherna var på en helt annan nivå. Det gick inte att sova. Framförallt andra matchen uppe i Uppsala. Där det blev inte många minuter sömn den natten. Men jag blir nervös inför matcher. Jag har prestationsångest. Det är en av de sakerna som kanske ska bli lite skönt att slippa. Liksom, att behöva gå runt och må dåligt inför matcher. För det har jag gjort ganska ofta faktiskt. Sen så när man väl är där ute och spelar så släpper den där ångesten. Och efter matchen så är allting jättebra fram till att nästa ångestpåslag kommer krypandes inför matchen nästa vecka. Men Dalkurd borta, det var hemskt inför, det var det.
När brukar ångesten ticka in inför matcher? Är det samma dag eller flera dagar tidigare?
Ja, det kan nog vara 2 dagar tidigare, 2-3 dagar. Lite beroende på vad det är för match. Hela den där kvalveckan mot Dalkurd, det var en speciell vecka liksom. Och så förlösande först och främst att vinna på hemmaplan. Men sen så kom ju nervositeten och pressen på att ta oss upp när vi väl hade gjort ett så bra resultat hemma liksom. Så där var det hela veckan var tufft där.
Hur hanterar du just det ångestpåslaget den kvalveckan? Mer än att gå 1000 promenader kanske?
Ja, nej, men jag försöker göra samma saker som jag alltid gör. Försöker arbeta som vanligt, försöker träna som vanligt, försöker tänka på annat framförallt. Men så fort man tillåter sig att sätta sig ner och reflektera lite så kommer ju de där tankarna och då blir det jobbigt. Så jag antar att jag försöker hitta på saker för att uppehålla mig själv och mina tankar.
Du var inne på det, du fick tidigt en framskjuten roll i laget, i gruppen. Och ju burit lagkaptensbindeln många gånger. Du blev direkt liksom kallad ledargestalt i nya boys där den säsongen 2019. Var det naturligt för dig att komma in på det sättet och bidra med ledaregenskaper?
Ja, alltså det är sånt som jag är som person. Så det var inte så att jag bestämde mig inför boys-tiden att jag, nu ska jag bli en ledare. Utan jag, jag har agerat så som jag har agerat tidigare. Och jag har nog naturliga ledaregenskaper och det syntes ganska tidigt där. Och särskilt när vi var en så nykomponerad grupp, då behövs det folk som kliver fram och på något sätt tar en ledarroll. Och då blev det naturligt att jag var en av de som gjorde det tillsammans med Fille och Kado och kanske ett par till.
Filip Andersson.
Precis, och Kado, Amkado.
Ja, precis. Så alla koll på det.
Ja.
2019 avslutades ju inte med glädje faktiskt. Trots att det var en imponerande säsong på många sätt och vis för nykomponerade boys, så blev det ju förlust i kvalet mot Öster. Mm. Hur var den erfarenheten? Hur var den kvalveckan?
Den kvalveckan var inte riktigt lika illa för mig personligen. Dels för att jag hade varit lite halvdålig i ett lår i veckorna innan där, och det blev att jag fick sitta på bänken mot Öster. Dels för att det kändes som att det här kanske inte är det året vi måste gå upp, utan jag tror att vi alla, det är klart att det var tufft att förlora kvalet mot Öster när man var så nära, men vi kände nog allihopa att vi var nöjda med vår säsong ändå och att vi hade något bra på gång och att det kanske inte var riktigt så bråttom att gå upp i Superettan igen. Så besvikelsen hade varit väldigt mycket större om vi hade förlorat året efter mot Dalkurd. Så där kände vi verkligen att då ska vi gå upp liksom.
Och vad hände 2020? Vad gjorde att ni kunde ta steget fullt ut då?
Det var nog att vi fortsatte på den inslagna vägen. Vi hade haft ett framgångsrikt 2019 och vi jobbade vidare på vår spelidé. Vi utvecklades som spelare, vi utvecklades som grupp. Vi hade ordentlig kontinuitet. Det var i princip samma trupp. Det var väl Andrejka som försvann till Elfsborg, men förutom det hade vi nästan samma trupp. 2020 spetsat med ett par nyförvärv då. Så det kändes som att det var liksom vårt år. Sen lyckades vi inte ta första platsen för att Värnamo var för starka. Men vi tog kvalplatsen och vi slog Dalkurd rättvist. Så det var vårt år där.
Ja, ska vi försöka placera oss i Uppsala den där decemberkvällen när det blev stor glädjegöra?
Mm.
Och var det att springa runt där och le och kramas och jubla över det säkrade Superettan-avancemanget?
Ja, det var en riktigt stor känsla faktiskt. Då hade jag varit i BoIS i 2 år och jag hade liksom förstått någonstans hur mycket BoIS betyder för folk. Både i Landskrona och utanför Landskrona. Det är liksom folk här i Helsingborg som kommer fram och snackar BoIS i tid och otid. Så just det, att kunna ge den glädjen till folk, det var riktigt häftigt, det var det. Och det hade känts riktigt jobbigt om vi inte hade klarat det, för då vet man att vi hade gjort mycket folk ledsna och besvikna. Så det var stor lättnad och stor glädje. Att få ringa hem till familjen på FaceTime från innerplan där när de satt liksom 20 pers hemma i mammas och pappas vardagsrum, det var riktigt häftigt.
Hur emotionellt var det under de dagarna? Ni drog ju senare till Skansen i Båstad och firade vidare laget och så.
Mm. Ja, men det var emotionellt och det kom liksom i olika etapper för olika personer och det var vissa som bröt ihop redan direkt på plan vid slutsignal. Jag själv rent emotionellt nådde väl jag min kulmen i Båstad med ett antal alkoholhaltiga enheter innanför västen. Vi höll massa tal liksom under middagen efter att ha festat hela dagen tillsammans då, och så höll Kado något tal där han hyllade Alexander Tkach för att han hade liksom kämpat sig tillbaka från en långvarig skada och så, och där då liksom någonstans, det satte fingret på liksom hur fin den här gruppen var, för att Kado hade själv haft ett år med en korsbandsskada och inte spelat alls. Så för mig brast det där. Och då kunde tårarna inte, jag kunde inte få stå på tårarna under resten av kvällen. Så lite fylla och lite liksom spot on av Kado där.
Och då var du ju plötsligt Även om det tog lång tid så någonstans plötsligt var du en superettanspelare.
Mm.
Det som du inte kunde tro på några år tidigare.
Ja, men precis. Och det sjönk väl någonstans in där också. Att nu ska jag få testa på den här nivån. Liksom. Jag trodde att division 1 kanske var gränsen. Men nu flyttar jag gränsen ytterligare. Och då hade jag ju skrivit på nytt kontrakt och allting också. Så jag visste ju att det var klart att det skulle bli superettan för mig. Och det är häftigt. Verkligen häftigt. Det är bara en nivå kvar.
Drömmer du om den allsvenska nivån?
Det känns rätt långt borta just nu.
Vi ska komma in på framtiden sen. Så ja, du kanske sen avslöjar något allsvenskt erbjudande då. Vem vet? När ni klev in i 2020 och, eller vad säger jag, 2021 och Boys comeback-säsong i Superettan. Hur var känslan kring klubben? Jag minns jag var på den första träningen där i januari och det regnade lite. Det var lite vinterruskigt, men det verkade vara en väldigt god stämning både i laget och i klubben.
Ja, men verkligen. Då hade det verkligen vänts till en välmående förening och en förening med ett representationslag som precis har gått upp till den näst högsta serien där man i alla fall just nu vill vara, eller just då ville vara. Så det, allting var verkligen frid och fröjd och bara glada miner. Vi hade dessutom, vi var inne på starten av det tredje året med i princip samma gäng i omklädningsrummet. Så det var bara glädje och tillförsikt.
Vad var det lagets största kraft?
Ja, men det var nog att vi var en så stark grupp som alla säger som kommer från framgångsrika äror i olika...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Lag och föreningar. Vi var en jättestark sammansvetsad grupp och vi visste exakt vad vi liksom kunde kräva av varandra. Och vi var inte rädda för att ställa de kraven på varandra heller.
Och här blev det ju faktiskt en hype kring det här. Boyslaget, Sveriges bästa amatörer och ett arbetargäng och bara skåningar i truppen. Och ni toppade Superettan länge. Gjorde en succévår och en bit in på sommaren också.
Mm.
Resultatrad efter resultatrad som var succéartad. Hur var hela den perioden som var hur ljus och lyckad som helst de där månaderna?
Ja, hela den där vårsäsongen, första halvan av säsongen var ju fantastisk. Både för mig personligen och för laget såklart. Vi gjorde jättebra resultat som du är inne på. Allting var guld och gröna skogar. Vi mådde riktigt bra som grupp och lag och det var kul med den hypen också. Med att vi var ett knägargäng med bara skåningar. Det är klart att man inte kan hålla fast vid sånt där i all framtid, men... Det var roligt att vi var ett så sammansvetsat gäng och där folk hade saker utanför fotbollen. Det var också någonting som förenade oss på något sätt. Att det var inte bara fotboll utan vi kunde sitta och snacka om vad Hoffa hade gjort på sitt byggjobb under dagen. Liksom, eller vad jag hade skrivit för avtal på mitt kontor. Det var lite fler dimensioner i hela grejen och det var riktigt kul.
Märkte ni inom gruppen, märkte du att det snackades om Boys även i fotbollssverige? Inte bara här i vår lilla nordvästskånska damm.
Jo, men det är klart att det märktes av, det tycker jag. Det var ju någon artikel i Kvällsposten och det var någon SVT-reportage om jag inte missminner mig. Ja, men det märktes att det blev lite av en rikstäckande hype. Men när man är mitt i det så reflekterar man kanske inte jättemycket kring det, utan det är väl framförallt i efterhand.
Och när Discoverys expert Per Hansson skulle sammanfatta vårsäsongen så tog han ut men MVP under våren och sin den elvan han tyckte var bäst helt enkelt. Det var tre boysar med i den, det var Somal Madjed, det var Alexander Tkach och det var Viktor Wilstrand, som ju inte skulle hålla i Superettan egentligen, men så var du där i vårens elva.
Ja, jag gjorde en bra vår, det gjorde jag verkligen. Det var, jag svävade ordentligt den våren och ibland är det bara så när man är i riktigt bra form att saker och ting faller på plats och man, saker och ting man gör blir bra oavsett vad man gör i princip. Och det kändes som en sån vår där alla motståndarnas inlägg landade på mitt huvud och alla mina passningar gick fram till rätt adress. Jag fick övertag på alla anfallare jag mötte och sådana saker. Och det, vi hade en väldigt bra dynamik. Jag täcket då och så Zuma framför som sexa och sen så hade jag ju Phil Olsson oftast snett framför Zuma där och vi hade en riktigt fin fyra där som fungerade extremt bra tillsammans under våren. Sen så av olika anledningar så blev det tuffare under hösten. Vi hade lite skador, jag tror att täcket var borta ett tag, Phil Olsson var borta ett tag, sen Zuma var ju borta hela hösten och då försvann lite av den dynamiken liksom, när man behöver börja laborera och byta spelare på olika positioner och så. Så det blev tuffare sen. Men under våren var det fantastiskt.
Var det i den vevan som du kände att du också tappade den där magin som du hade under våren? När alla passningar gick fram och alla inlägg fastnade på just dig? Eller när vände det för dig?
Nej, men det var nog i takt med att det liksom vände för laget i stort. Vi fick göra lite för mycket förändringar i startelva och grejer. Och det blev svårare med relationerna på planen för att man fick in andra spelare som kanske inte var vana vid att spela på de positioner de hamnade på. Och liksom det var nytt varje match kändes som. Så det är klart att i takt med att laget tappade i form så tappade även jag i form.
Och det fanns ju en liksom matematisk chans på en allsvensk biljett in i det sista. Men det var ju en ganska mörk höst trots allt. Vilken känsla gick ni in med i den här säsongen?
Nej, men känslan inför den här säsongen var väl ändå positiv. Vi hade bevisat att vi höll i Superettan. Sen hade vi fått in rätt mycket nytt blod i laget och det är sköna gubbar allihopa som har kommit in där. De har gjort ett bra jobb både socialt och på fotbollsplan. Samtidigt så tappade vi ju mycket av stommen rent socialt. Både som fotbollsspelare men kanske framförallt i omklädningsrummet efter förra året. För det var många spelare som försvann. Både som gick till Allsvenskan och som inte fick förlängt kontrakt till BoIS. Så i alla fall jag tycker att det var lite synd att vi blev av med så mycket av ryggraden i gruppen.
Hur reagerade du när de här framtidsbeskeden kom? Ja, men för ungefär ett år sedan då, det var ju 7 spelare i liksom ett nafs som inte fick förlängt. Sen var det några som blev rekryterade av allsvenska klubbar också, men det var ju många val som klubben gjorde.
Ja, absolut. Nej, de allsvenska spelarna är ju en sak, där är ju inte mycket att säga. Där hade man ju koll på att förmodligen kommer de här spelarna att försvinna. Sen spelarna som inte fick förlängt kontrakt, jag blev förvånad över att i princip ingen fick förlängt kontrakt. De som stannade var väl de som hade kontrakt över det här året också. Jag trodde inte att klubben skulle vilja släppa allihopa. Så jag blev förvånad. Och jag tyckte det var synd och lite ledsamt. För att de var fina killar och var liksom de var väldigt värdefulla för gruppen.
Och nu har det ju kommit fler besked här de senaste veckorna där du inkluderas. Du är en av några spelare som inte får förlängt kontrakt och det är flera till som lämnar. Det senaste året så är det 20 spelare som har lämnat BoIS. Vad säger du om den siffran?
Det känns nästan som en sån utrensning som efter 2018. Nu har det i och för sig skett under två olika vintrar liksom. Men det är klart att det är lite tråkigt tycker jag. Att det är mycket av stommen som försvinner och att gruppen förändras på det sättet. Men samtidigt är det så verkligheten ser ut. Ingen grupp är densamma i hur många år som helst, inte inom fotbollsvärlden i alla fall. Spelare kommer och spelare går. Sen att det är 20 personer på en säsong när vi ändå har haft, eller på två säsonger blir det, när vi ändå har haft framgångsrika år, det är mycket. Men klubben har ju valt att lägga om inriktningen lite från det här arbetargänget och Sveriges bästa amatörer till att vara mer fotbollsinriktat och mer professionellt och mer det är fotbollen som är den huvudsakliga sysselsättningen och det andra får stå åt sidan. Och då måste man göra såna här förändringar för mig till exempel hade det inte funkat att vara där när det är på de premisserna som kanske har gällt i år och som ska gälla nästa år.
Med tanke på ditt civila arbete helt enkelt.
Precis.
Men finns det inte en risk att BoIS tappar den där stora, mäktiga kraften som du pratade om tidigare, som ni hade 2021?
Jo, jag tror absolut att det finns en risk och jag tror att det finns en risk att man tappar en del av stödet från publiken. Vi ser väl redan nu att publiksiffrorna har inte varit riktigt vad vi har önskat i år och jag är rädd att det ska fortsätta gå neråt när det är färre och färre grabbar från trakten så att säga som spelar i laget. Hur fina de här karaktärerna än är som kommer in i laget så är det inte som att gå och titta på BoIS för att kolla på Robin Hofse som man känner sedan många år tillbaka och som man har sett växa upp, eller Måns Ekvall som har varit i BoIS i många år som helst och som är liksom en kulturbärare. Och det kan göra mig lite orolig, men samtidigt så är detta beslut som klubben har fattat och de lägger sina fulla arbetsdagar på att fatta sådana beslut, så jag utgår från att de har tagit det i beaktande och kommit fram till att det här är vägen framåt för Landskrona BoIS.
Ja, den här än mer proffsiga approachen då, där de har bland annat tagit in fysioterapeut och fystränare Sebastian Cedo och gjort fler rekryteringar. Erik Edman har kommit in som sportchef och så vidare och så vidare. Jakten på en proffsigare vardag helt enkelt. Hur har den påverkat dig under året? Du som har en civil karriär som du också satsar på.
Alltså nu har jag ett yrke som gör att jag kan vara ganska flexibel. Så att vi har tränat lite tidigare på eftermiddagarna, det har inte påverkat mig nämnvärt, utan det har fungerat bra för mig. Jag får gå från kontoret vid 1:30 på eftermiddagarna och träna fotboll och sen får jag jobba vidare hemifrån på kvällen. Och det har funkat bra. Det har faktiskt varit ganska, ganska tacksamt eftersom jag då har kunnat komma hem vid 5:30 tiden och umgås lite med dottern innan hon ska gå och lägga sig. Däremot så har vi ju även lagt in förmiddagspass. Ofta både på tisdagar och torsdagar, och de förmiddagspassen har ju jag fått hoppa över tillsammans med några andra spelare som också har jobb som är svåra att komma ifrån sådär på förmiddagen. Och då får man ju istället köra sitt dubbelpass på eftermiddagen, och det är klart att det är inte optimalt eftersom man blir lite separerad från gruppen i det att resten av laget träffas på morgonen och tränar tillsammans och äter lunch och sen så kör man ett eftermiddagspass och så dyker jag och ett par spelare till upp på eftermiddagen bara. Det blir inte optimalt helt enkelt. Så jag förstår att klubben inte kan ha det så ett år till. Om man satsar på att köra förmiddagspass, då får man se till att ha spelare där som kan träna på förmiddagen också. Och då kanske man får se till att betala löner som innebär att folk inte behöver jobba särskilt mycket vid sidan av fotbollen.
När kom ni överens om att gå skilda vägar?
Det var väl någon gång under sensommaren som jag snackade med Edman om det första gången. Och det var väl att det skulle egentligen bara sägas. Jag visste att det inte skulle bli någon förlängning från Boys sida, och Boys har nog vetat det ett tag också att de inte tänkte förlänga, och sen har vi egentligen inte behövt komma in på huruvida jag har velat eller kunnat förlänga från mitt håll, utan det har egentligen varit en icke-fråga.
I augusti efter ett U21-derby mot HIF, vid en tidpunkt då du knappt spelade någonting i Boys A-lag, så pratade du och jag, och du vädrade ditt missnöje, och du sa att det var en utebliven dialog kring petningen, kring varför du var åsidosatt. Det blev en uppmärksammad intervju. Hur upplevde du att reaktionerna blev efter att vi hade publicerat artikeln?
Ja, den blev uppmärksammad, och jag har framförallt fått ta emot ros efter den där artikeln. Det är många som har uttryckt att de tyckte det var bra att jag vågade ta upp den där problematiken, och att jag vågade stå emot den här tystnadskulturen som ofta råder inom fotbollsföreningar. Sen så är det klart att det finns personer som tycker att det inte var bra att gå ut och prata sådär. Men jag står fortfarande för det jag sa då, och jag tror att det kan göra nytta för Landskrona och för gruppen framförallt. I synnerhet då för åsidosatta spelare som kanske får en bättre dialog med ledarna än vad jag hade under den första halvan av säsongen.
Vad sa dina lagkamrater till dig efter den artikeln?
Ja, de tyckte att den var jättebra, och de tyckte att det var de tyckte det var modigt att gå ut och berätta hur jag kände, och det är ju många som hade frågat mig tidigare liksom vad det är som händer och varför jag inte spelar eller är med i truppen, och även huruvida jag har pratat med tränarna om det och fått någon slags förklaring. Så det var framförallt positivt från gruppen. Och sen så är det klart att det fanns säkert folk i gruppen som tyckte det var fel och dumt också, men det är inte lika bekvämt att komma fram och säga att det var fel och dumt som att komma fram och hylla det.
Upplever du att fler i laget har delat dina känslor kring det här? För den problematiken som du då har upplevt är att det har varit en bristande dialog med tränarna, om man då har blivit bänkad och så vidare.
Så som jag upplever det, så ja, det tror jag. Men sen vill inte jag gå in för mycket på hur andra personer känner och vad andra personer har sagt till mig, utan jag tänker att jag låter det lämnas därhän. Artikeln kom ut, jag står för det jag sa. Billy har fått bemöta det i en artikel, och vi har talat ut internt. Jag har pratat med Edman om det, jag har pratat med Billy och Max om det, och vi har gått vidare från det helt enkelt. Så jag tänker inte på det längre, och jag tror inte att Billy och Max tänker på just den artikeln längre heller. Utan vi har en bra relation, en fungerande relation liksom, som vi har haft genom alla år. Och det där var väl en liten bump in the road som alla relationer har.
Ja, för ni talade ut. Hur var mötet med Billy Magnusson och Max Mölder?
Nej, men det var ett möte där vi kunde ha högt i tak och verkligen säga vad vi tyckte och tänkte om saker. Och det var nog positivt från båda håll. Det tror jag. För mig var det positivt att få rensa luften, och jag tror att Billy och Max har känt efteråt också att det har blivit en bättre stämning, och kanske att de också har gått stärkt ur det. Förhoppningsvis.
Det var någon match där efteråt där du gick upp och värmde i typ 24 minuten i någon hemmamatch, och där klacken började sjunga ditt namn. Åtminstone jag tolkade det som någon form av reaktion efter den artikeln. Upplevde du samma sak?
Ja, det upplevde jag. Och det var häftigt. För det är klart att även om jag framförallt får höja ihop så som sagt, det är mer bekvämt att gå fram och hylla en person för någonting den har gjort än att såga personen face to face i alla fall. Så det var häftigt att få känna att jag hade så pass starkt stöd bland publiken där, så det var jag tacksam över.
Framtiden då? Vad händer nästa år? Kommer du spela fotboll först och främst?
Fotboll kommer jag att spela på någon nivå. Det kommer jag göra. Sen så ska ju livspusslet gå ihop. I och med Veras ankomst där för ett halvår sedan så är det ju ytterligare en sak att ha mig att ha i beräkningarna när man lägger upp sina dagar och veckor. Och det har ju varit ett pusslande att få ihop livet redan innan dess att Vera kom. Så någon nivå kommer jag spela på. Men jag tror inte att det blir någon jättesatsning på någon hög nivå. För det tar för mycket tid. Superettan är en sak, men att gå ner till division 1 igen, det tror jag inte att jag mäktar med.
Hur har det varit att komma till den insikten?
Nej, men det är väl klart att det är synd att känna att man behöver trappa ner, men samtidigt så har allt ett slut och det kanske är slutet på den där satsningen för mig nu, för att jag har valt att ta på mig så mycket annat i livet. Vi har valt att skaffa barn, jag och sambon, och jag har valt att satsa på mitt civila yrke. Och då, det finns inte tid för allt helt enkelt. Så någonstans har jag väl accepterat att det är så det kommer att få vara. Och jag, som vi var inne på tidigare, så tror jag att jag kommer kunna se tillbaka på de här 4 åren med glädje och stolthet. Och som någonting som jag fick uppleva som någon slags bonus. Jag trodde inte att jag skulle få göra det.
Den 22 september så skrev jag en artikel om klubbarna som står i intressekön framför dig då. Ängelholm, Eskilsminne, Hittarp, Åstorp, Höga Borg och Fortuna. Och att Jönköping Södra i Superettan har förhört sig tidigare. Du ville inte kommentera det. Du var lite, du pratade mycket om annat, men du var förordig när jag frågade om de där klubbarna. Kan du bekräfta någonting nu? Ligger det någonting i det? Kommer du spela i någon av de klubbarna nästa år?
Jag har inte bestämt mig ännu. Ingenting är påskrivet ännu. Men med tanke på vad jag nu sa om Division 1 så kan man ju kanske stryka Eskilsminne och Ängelholm från den listan. Det blir liksom för mycket tid som behöver investeras. Helt enkelt. Jag har varit på den nivån och Division 1 är... Det är kanske kul och inspirerande när man kommer underifrån och ska och siktar uppåt, men inte nu längre. De andra klubbarna, ja, Jönköping går ju bort av geografiska skäl. Jag kommer inte liksom packa ihop familjen och flytta till Jönköping och säga upp mig från byrån här i Helsingborg. Övriga klubbar har jag inte tagit ställning kring ännu.
Men du kan bekräfta att du har haft kontakt med de här klubbarna?
Ja, på ett eller annat sätt har jag varit i kontakt med de där klubbarna.
När kommer du ta ett beslut?
Jag tror jag kommer ta ett beslut förhoppningsvis så snart som möjligt efter att vår egen säsong är slut. Men samtidigt så känner jag ingen jättestress, utan jag tror och hoppas att jag får lov att komma till någon av de här klubbarna, även om jag bestämmer mig i december.
Hur är det att vara i den här sitsen?
Det är speciellt såklart, att inte riktigt veta vad man ska göra och vad man vill göra, och samtidigt så är det är lite roligt och spännande samtidigt, för att man får en del att ta ställning till om man har lite olika valmöjligheter. Sen å andra sidan så är det lite småjobbigt också att behöva göra folk besvikna, som det känns som när man tackar nej till saker och ting. Men det är ju så det är så verkligheten ser ut. Så det är en speciell situation, men det ska nog gå bra det också.
Har det varit tal om att ha någon annan roll i BoIS?
Nej, inte överhuvudtaget.
Den dagen då du lägger skorna på hyllan, kan du säga att du är kvar i fotbollsbubblan på något sätt? Eller är det just fotbollsspelare du är och sen så lämnar du fotbollen därhän?
Jag skulle kunna vara kvar i fotbollsbubblan på något sätt, men inte i egenskap av tränare. Det är jag inte intresserad av. Förmodligen kommer jag kunna vara knattetränare för Vera och kanske även om hon skulle få något syskon. Men inte i övrigt. Däremot så hade jag förmodligen kunnat tänka mig att sitta i en styrelse. Det kanske är lite tidigt just nu, men det kan jag nog tänka mig att göra i framtiden när jag har slutat spela fotboll själv.
Hur många år kommer du spela till om du själv får bestämma? Du är ju inte lastgammal.
Jag är inte lastgammal. Och framförallt så har jag en kropp som fungerar utmärkt fortfarande. Jag har nog inte varit skadad mer än sån här som på någon överbelastning i något lår har jag inte varit skadad under de här 4 åren i BoIS liksom. Så det känns rent fysiskt som att jag skulle kunna hålla på i många år till. Sen så handlar det om hur länge man tycker det är roligt och hur länge jag vill lägga tid på fotbollen. All tid på fotbollsplan är ju tid som man slösar från bänkpressen.
Så är det. Ja. Det är någon form av motto som du har, eller?
Ja, nej, men jag, än så länge är jag inte redo att sluta spela fotboll, utan jag fortsätter och sen så får vi se. Så länge det är kul, spelar jag.
På lördag så är det som sagt Superettans sista omgång. Tror du att du får någon minut på planen och att du därmed får säga tack och hej från planen?
Jag tror att Billy och Max är fullt inställda på att göra en så bra prestation som möjligt och att förhoppningsvis vinna matchen. Så jag tror inte att de kommer lägga tid och energi och slösa byten på att jag ska gå in på plan och bli hyllad. Däremot så tror jag att jag kommer få en avtackning inför matchen. Sen får vi se om de tycker att det gynnar vår prestation att byta in mig. Eller att starta mig för den delen. Föga troligt dock. Men det är nog på de grunderna i så fall.
Kommer det kännas speciellt på lördag när du kör bilen från Helsingborg till Landskrona IP för din kanske sista match då? Om du blir med i truppen och så vidare. Men det är väl troligt att du blir kallad till matchen.
Ja, det är nog troligt. Och det är klart det kommer kännas speciellt. Jag kanske inte kommer tänka jättemycket på det inför, men när man väl är där på plats och ska bli avtackad på planen när slutsignalen ljuder, så tror jag att det kommer kännas väldigt speciellt och lite sorgligt. Sen får jag se till att vi på byrån fortsätter att sponsra BoIS nästa år, så jag får gå på matcherna ändå. Så får man vara där. Får man vara på läktaren istället. Kanske slippa den där värsta nervositeten.
Viktor Wihlstrand, stort tack för att du var med i Landskrona BoIS podden och lycka till framöver.
Tack själv. Tack tillsammans.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company. För endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.